Hon sa Åsa. Han började allt mer tänka på henne som kvinna. Den han väl aldrig skulle återse. Även det obekväma fältlivet bidrog till hans hemlängtan. Lastning av fartyget tog ett par dagar. Han var när Åland har fått inför kaptenen föreslår honom som sitt biträde och kallt faktor åt kaptenen. Han skulle vara till stor nytta då han var både skriv- och läskunnig. Fältskären var själv varken läs- eller skrivkunnig. Förslaget framfördes av kapten till majoren som godkände förslaget. Åland tillhörde nu bataljonsstaben. En fördel, han fick bättre förläggning på båten strax inte kaptenens koj. Lastning av fartygen tog ett par dagar. Det var mycket av proviant som skulle bäras ombord. Flera tunnor färskvatten måste bäras upp. Ingen kunde veta hur länge färden kom att taga. Allt berodde på väder och vind. En afton när arbetet med lastning var slut för dagen och manskapet räknades, saknades en man. Den försvunne var Jan i Westa. Det blev ett sökande som pågick hela natten. De fann honom på morgonen i en övergiven fiskarstuga. Han hade inte orkat gå så långt. Han var sjuk. Ett par knäckta kom släpande med honom bakbunden. Han låstes in på fartyget för att sedan straffas med spö. Efter två dagars arbete med lastning av material, hästar och vagnar samt manskapet fått sina platser anvisade under däck. Det blev trångt med utrymmet på de båda skeppen. Nästa morgon skulle skeppen kasta loss de sista och skulle bäras ombord för hö åt hästarna. Det var trosskuskarnas uppgift. Nu var det bråttom. Majoren stod vid landgången för att påskynda arbetet. När Laban kom in och knippa hö på landgången mycket långsamt, nästan utmanande. För att majoren skulle ingripa som väntat. Och var blev han ursinnig med sin sabel, slog han Laban i knävecken. Med påföljt av denne missade balansen med sin höbörda. Majoren fick den över sig, vilket inte gjorde han så mycket bättre. Laban fick flera slag i ryggen med sabel, men denne var snart upp och borstade av majoren allt det som fastnade på uniformen. Tiden var nu inne för avfärden, vinden var god, kapten på skeppet var ivrig att komma iväg. Majoren lät nu trumpetaren signalera till uppställning. Nu skulle en del bestraffningar verkställas inför trupperna. Professorn stod där framme med sin utrustning. Det var två soldater som dömdes för fylleri samt Laban för försök till rymning. De fördes nu fram. Kaptenen hade anhållit om nåd för Jan. Han var ju sjuk, skulle nog inte överleva en sån hård bestraffning. Majoren tog ingen hänsyn till något som helst barmhärtighet. Bestraffning gick så till att de olyckliga lades upp på en bänk med ryggen upp medan fyra man höll den fast. Sedan räknade majoren takten när professorn gav dem spö. Skrek de eller jämrade sig och räknade han långsammare. Det var bara Jan som skrek i början, men sedan blev det tyst. Han blev medvetslös. När bestraffningen var verkställd tog de ett par spann vatten och sköljde över honom. Sedan släpades de honom ombord. För soldaterna var denna händelse en omväxling i detta enformiga liv som fördes. Nu blev det bråttom. Alla man skulle gå ombord vid landgången där man bytte upp hö. På båten märkte att Ålands mössa och en högknippe låg och flöt i vattnet samt en uniformsmössa. Man förstod att någon drunknat. Efter kontroll av manskapet saknades Laban. Samtidigt slog majoren larm att han förlorat sin börs innehålla några silverdalar. Men allt leta var förgäves och inte fann man den drunknade heller. Befälhavaren på båtarna blev otålig att inte få kasta loss. Man måste uppge sökandet. Roland undrade mycket vad som egentligen hade hänt hans kamrat, om han verkligen hade drunknat eller rymt. Ålan kom att tänka på intermässot med majoren och köknipan samt den förlorade börsen. Laban var så ivriga för majoren allt hö från hans uniform. Det var ju bra att ha lite reskassa på sin väg. Roland önskade av all sitt hjärta att han skulle lyckas i sin flykt. Det var väl ingen chans att få klarhet om hans öde. Vi kom nog inte att åkas med i detta livet. Båtfärden hade börjat mot okända öden. Det var mycket trångt på båtarna med manskap och hästar under räck. Roland och fältsjön hade fått en liten koj alldeles in till kaptens koj därför att Roland var kalfaktor samt fältskärens biträde. Det blev ett kamrat i förhållande mellan alla tre. Roland saknade sin glada kamrat Laban. Om den verkligen och inte drunknat med någon lösning på den gåtan fick han nog aldrig. Under de stunder han var sysslös kom längtan efter hemmet och sin lek och barndomsvän Åsa i hans tankar och deras förhållande. Han började tänka mer på henne som kvinna, men det var nog ingen förhoppning att få se henne åter, för honom återstod bara död eller fångenskap. Men som väl var hade Åla mycket att sysselsätta sig med som biträd åt fältskären. Det första de gjorde var att söka upp den stackars misshandlade Jan. De fann honom liggande på bara golvet. De gav honom vatten att dricka så små hans sargade rygg med smärtstillande salva. Men någon mat kunde han inte förtära. Fältskären undervisade Åla om de olika knivar, instrument och deras användning som att slå åder med mera. Samt om olika salvor, örtmedicin och deras användning. På Ålands anmodan sökte fältskären upp timmermannen för att låna slipverktyg för att få ordentlig skärpa. Så att få bort all röst och ost på knivar och instrument. Han blev mycket belåten med hans arbete och förvånad över hans mångkunnighet. Eftersom det var god vind var det fart på båtarna. Snart försvann land ur sikte. Men efter ett par dygn segeln blev det vindstilla och båtarna låg orörliga. Det blev varmt och kvavt. Det varade ett par dygn. För mannen under däck långa timmar av sysslöshet med varm och dålig luft. De fick inte gå upp på däck alla på en gång för då hade fartygen kanterna av felbelastning. Utan de fick gå upp i en liten grupp i taget växelsvis för att andas in den friska havsluften. En morgon när fältskär med sin medhjälpare gick in under däck fann de Jan död. De anmälde dödsfallet till majoren som befallde par man att bära upp kroppen och ta av hans uniform samt senare kasta kroppen i havet som något annat avfall. Detta var krigets brutala ansikte. Det fanns inget människovärde. På femte dagen av resan syntes en åskfront komma upp i sydväst. Skepparen befallde att skeva alla segel, lägga på alla däcksluckor. Snart var ovädret över där med storm och regn som pågick i flera timmar. De flesta av männen var sjösjuka. Ingen av dem var van i sjön. Nu går han och klarade sig bra även Stenhill. Men han var van vid oväder och sjö. Men de hade ju även bättre utrymme och luft där uppe på däck. Under däck var det fruktansvärd luft bland de sjuka männen som låg tätt intill varandra. Däcksluckorna måste vara stängda på grund av de höga vågorna. Även hästarna led av ovädret. De var oroliga och glödriga av svett. Fältskären och Roland gjorde allt för att bistå de sjuka med vatten och örtavkok. Efter några timmar var ovädret över. Vågorna och dyningarna fortsatte ännu några timmar. Men däckluckorna kunde så småningom öppnas så den nu svala luften förbättrade vistelsen under däck. En del av de mest sjuka männen kunde nu firas upp på däck. Två hästar var döda. Man öppnade en kanonport och tippade dem i havet. Under denna sysselsättning hörde de utkiken ropa land i sikte. Men det tog 2 timmar att kryssa oss fram till bryggan med den dåliga vinden. Det värsta var att vattnet hade blivit så dåligt i värmen och nästan slut. Och resan hade tagit längre tid än beräknat. När fartyget lade in till en brygga i Rigabukten vid ett fiskläger som även var en militärbas för den svenska hären. Här stod soldater i beredskap för att gå ombord försedda med vattenspannar med frisk vatten för de sjösjuka på båten. En del av den fick bäras i land. Det var en underbar känsla att känna fast mark under sina fötter efter 12 dygn på sjön. Men man började undra hur det gått med de andra fartygen. Efter ett par timmar kunde man skönja masterna som närmade sig allt mer. Det var inget krigsdugligt manskap som kom i land. Efter några dagar var de flesta återställda. Här var mycket folk och material samlat. En del var från de baltiska länderna som då tillhörde svensken. Efter några dagars förberedelse var en lång karavan med manskap, skyttare samt mängder av hästar och vagnar. På morgonen innan avmarschen förväntades Korum av fältprästen Arendt. De skulle färdas genom en del av Ryssland till den svenska herrens förläggning. Men under vägen försökte ryssarna att störa deras förbindelselinje med plötsliga överfall på de marscherande karavanerna. Därför hade krigsledningen sänt en skvadron och sköt av ryttare till skydd. Det var vid midsommartiden som den långa marschen började. Befälhavaren för transporten var majoren Stråle, gammal erfaren krigare. Kapten Brofelt med sina mannar blev placerad sist i kön. Där fanns hans kallfaktor Roland, fältskären Stenkil med sin utrustning och fältprästen Arendt, hästlänning, som anslutit sig till truppen. Början av färden var enformig och händelselös marsch i den varma försommaren. Men när man kommit längre in i landet blev det oro i ledningen. De ryttare som varit ute på spaning rapporterade att de ser större grupper av främmande ryttare bakom kullarna där de skulle passera. Majoren skickade en kurir till det svenska lägret med begäran om förstärkning. En liten del av soldaterna hade erfarenhet av krig, men de mesta av dem var unga och aldrig varit med om någon strid. Dagen därpå i solnedgången när karavanen skulle slå läger vid en mindre sjö kom angreppet. En stor grupp kosacker anföll. Det blev en hård strid. Försköta ryttarna försvarade sig modigt medan fotfolket som inte hade någon stridsvana kunde inte mycket bidra till sitt försvar. Vi i kön blev snart avskurna från karavanen och tillfångatogs. Försköta ryttarna höll dock stånd tills förstärkning anlände. Kosakerna fick nu fly undan i mörkret. Men den lilla trupp vi tillhörde som blivit fångar, 18 man, samt några hästar med vagnar. Kapten Brofeldt fick behålla sin häst och idade framför sin trupp, bevakad av några ryttare. Vi fick fortsätta hela natten med korta matraster tills vi kom till ett läger för uppsamling av fångar. Där togs en del i förhör med hjälp av fältskären som tolk. Dagen därpå fick vi fångar och fortsätta marschen bevakade av ryttare. Med oss följde 3 stycken vagnar med hästar där vi hade på viant och en del annan utrustning som vi fått behålla. Hur det gått för de andra karavanerna har vi ingen aning om, men troligen har de kommit fram till det svenska lägret. Vår färd gick österut över ödsliga stäpper. Här fanns inga vägar, endast hjulspår i olika riktningar. Här och var små byar. Det var ingen ansträngande färd. Fångvakterna uppfattade att deras bästa var för dem att ju längre tid deras uppdrag tog var till deras fördel. Här var inga risker till liv eller hälsa mot slagfältets strider. Nästan vid varje krog där det blev ett alltid rast, men fångarna fick aldrig gå in på någon krog. De var hela tiden stängt bevakade. De fick utdelning av mat varje morgon som skulle räcka för dagen. Maten var för det mesta rotfrukter med torkat salt, fisk eller kött. Kaptenen planerades tillsammans med sin kallfaktor om flykt innan de kom allt för långt in i landet. Men de var strängt bevakade. Även språket var ett svårt hinder för dem att fly. Fältskären Stenkil, som var estlänning född i gränstrakterna av Ryssland, kunde både tala och skriva ryska. Han erbjöd att undervisa dem. För Roland, som var ung och hade medfödda anlag för språk, gjorde bra framsteg medan kaptenen hade svårigheter. Kaptenen ritade en karta med anteckningar namn på de byar och städer som de passerade i gott hjälpmedel vid en flykt. Dessa uppgifter av namnen på orter lämnade fältprästen som hade fått vid samtal med befälhavaren för transporten. Fångtransporten har nu pågått i 18 dagar. Det var nu komna till ett militärläger som även var uppsamlingsplats för krigsfångar. Härifrån kunde man norrut se en större stad. Fältprästen hade fått uppgift att det var Moskva. Här blev ett långt uppehåll för att invänta flera fångtransporter med fångar av olika slag, även en del ryssar som förvisats till Sibirien. Här drevs jordbruk med hjälp av fångar. Lägret var självförsörjande med livsmedel. Roland övergav nu sina flyktingsplaner. Kapten har blivit bättre tack vare fältskärens avkok av diverse örter som gjorde att frossan och feber upphörde. Han började sin vanliga promenad kring i lägret följd av sin kalfaktor. De samtalade med sina minfångar på deras olika arbetsplatser. Några av de yngre bad att Roland skulle undervisa dem i läsning och skrivning. Det blev för Roland ett intressant och meningsfullt uppgift. Dels hade han god tid som kalfaktor och kaptenen samt biträd och fältskärn behövde han inte delta i annat arbete. Men sommaren hade redan börjat försvinna. Dagarna blev allt kortare. Det är tid för uppbrott. Vagnar lastas med proviant för lång färd österut. Även vi fångar utrustades med vinterkläder, skor och proviant i våra packningar. Vi går nya äventyr och öden till mötes. Ett par äldre soldater hade här dött och begravda i rysk jord vid den lilla kyrkan. Åland hade läst en text ur sin fältbibel samt läst en bön vid deras grav. Det var i början av oktober som vi var färdiga för avmarsch med våran kapten ridande på sin egen häst i täten av sin lilla trupp. Sedan var det andra fångar samt en styrka ridande fångvaktare. Marschen var informig genom det stora slättlandet. I 16 dagar var vi på färd utan några äventyr. Men nu kunde vi i fjärran skönja ett stort bergmassiv i öster. Men det tog flera dagar innan vi nådde dit. Åland fick genom samtal med befälhavaren veta att vi skulle till en förläggning för fångar alldeles in till foten av Uralbergen. Där vi skulle övervintra för att nästa vår fortsätta över bergen mot Sibirien. En lång och svår väg. Efter en lång vandring i regn och storm var vi äntligen framme vid målet. Det var mörkt och dimma. Man såg inget mycket av omgivningen. Vi passerade något som såg ut som en stadsport med höga stängsel. Endast enstaka ljuspunkter kunde vi skönja i dimman. Vi fortsatte vår marsch in mellan husraderna. Det verkade som en stad. Vi såg ett fåtal vandrare med små lysande lyktor. Några stenkast längre fram kom vi fram till ett stort torg. Där syntes långa, låga trähus. Vi fick här övernatta. Här var det kallt och fuktigt samt mörkt. Endast ett par små lampor lyste i den långa ladan. Vi kunde knappast orientera oss. Vi var mycket trötta och våta. På golvet var placerad björkvist att ligga på. Om en stund kom några män bärade på en stor kittel innehållande soppa som vi fick hämta i våra kokkärl samt en hård brödbit. Det blev en lång natt. Det var ingen som kunde sova i den fuktiga och kalla luften. Men det blev äntligen morgon. Först erhåll vi någon ljummen soppa med rovor och salt kött. Sedan blev det uppställning av fångarna. De skulle nu avlämnas till befälhavaren för eller kommentanten för lägret. Denne förhörde en del av fångarna om deras yrke och arbete. Roland fick tjänstgöra som tolk. Kaptenen och fältskärn kunde hjälpligt klara språket. Kommandanten samtalade med kaptenen som då presenterade sin kalfaktor och fältskären Stenkil. Kaptenen blev nu anvisad en särskild stuga för sig och sina medhjälpare. Det fanns flera rum samt en stor sal som var lämplig till studier, andaktsrum med mera. Efter det att jag ordnat med sina tillhörigheter som städade i stugan, fram på dagen tog kapten med sig sin kalfaktor på en promenad omkring lägret. Det var bara inte bara fångar med vaktmanskap, det var även militärläger. Även civilbefolkning syntes vara bosatt här. Hantverkare, skräddare, snickare, garvare, smide och spinneri som beredde ull till vävnader. Utanför byn fanns enskilda företagare som försörjde sig som jordbrukare med fåravel. Även fånglägret blev nötkreatur och fårskötsel i stor skala med verkstäder för förädling av ullen till kläder för militärt bruk och fångarnas behov. Här drevs även hästavel i stor skala. Det fanns ju stora betesmarker. På somrarna var det mycket arbete med höskörden. Även korn och bönor odlades. Alldeles utanför läget flöt en stor flod. Mycket rik på fisk. Tack vare detta fick fångarna lite välbehövligt ombyte i den enformiga kosten. Fångarna fick deltaga i allt där arbete även utanför lägret hos enskilda näsikare. Bevakning av fångarna var nästan obefintlig. Det var inte lätt att fly när flykten var så långa. Särskilt nu när vintern började även språksvårigheter var ett stort hinder. Många av de svenska fångarna passade väl till rätta med arbetet och omgivningen. En del av dem hade ingen närmare släktingar som band dem med sitt hemland. Men det var bäst av allt, här hotade inga utskrivningar till krigstjänst. En del av fångarna som arbetade ute på fältet, enskilda jordbrukare hos fårfarmar och bergsmän som gick hade gruvdrift, har svensken blivit omtyckt för sin flit, praktiska och teknisk kunnande. Med tiden blev språket ej heller något hinder. En del av dem var på väg att bilda familj med de infödda flickorna. Åland fick mycket att bestyra i det nya lägret. Sin främsta uppgift var att som kalfaktor åt sin kapten att hämta mat i storköket, värma och servera det på bordet och göra honom sällskap. Det var ett kamratligt förhållande emellan. Kaptenens hälsa var inte det mesta. Han antecknade och en dagbok som sina upplevelser i fält. Roland fortsatte med undervisningen för sina kamrater i det nya lägret. Även kapten deltog med stort intresse. Problemet med undervisningsmaterial var stort. För läsövning hade man endast en fältbibel samt en instruktionsbok för befäl. Men för skrivövningar var det ännu sämre ställt. Man fick skaffa lådor med sand för skrivövning. Men en dag Roland var ute på upptäcktsfärd fick han se hur de färgade guldgarn, svart med något färgämne. Han fick en idé, skulle man inte kunna använda färgen som skrivmedel med hjälp av spetsiga träpinnar, skriva på tillverkade breda träspånor. Efter en del köpstående med färgaren fick han ett lerkrus med färg. Fångarna samlades en del kvällar i det stora rummet i stugan. Som kapten med sina medhjälpare förlagda. Hit kom många av de svenska fångarna för undervisning. Om söndagar och helger för andakt där Åland ledde med att läsa dagens text med mera. Storstugan användes även som sjukstuga under dagarna. När fältskären behandlade olika krämpor med skador som fångarna ådragit sig under arbete. Benbrott, sträckning, varbölder och magont. Med mera. Roland deltog med stort intresse i behandling av de skadade som medhjälpare. Särskilt skicklig och erfaren har han blivit behandling av benbrott när han överträffar sin läromästare. Han lägger benbrott till rätta så att det inte läggs ihop med ett felaktigt sätt med framtida men. Roland hade särskilt naturlig anlag i sina känsliga fingrar, konstaterar om benbrott låg perfekt. De båda svenskarna blev så kända för sina lyckade behandling av benbrott att även ryssar, särskilt befäl, sökte hjälp på bot. De var mycket tacksamma patienter. De lämnade en eller två silverrubel i belöning. En dag var Roland ute på vandring. tillsammans med kapten som blev allt mer tär och mager. När vi kom fram till en smedja där två svenska fångar arbetade med en rysk som mästare, de tillverkade en del handredskap. Åland som nu behärskade språket började tala med mästare om olika behandlingar av stålet så att det fick den rätta härdningen en viss hårdhet och skärpa. När smidesmästaren fick höra Ålands yrkeskunnighet och för honom okända behandlingsmetoder blev han nyfiken och ville att Åland skulle komma åter för att arbeta i smedjan. Efter några dagar då han fått lite tid över kom han åter till smedjan. Det var en skön känsla för Åland när han fick ställa sig vid smedstädet ett par timmar. Det var som att väcka ungdomsminnen till liv för hemmet och sina fosterföräldrar samt all den fostran och undervisning han undfått. Här fanns mycket små bitar av stål till arbetsmaterial för klinsmide, lämpligt för knivar med mera. Roland hade inte glömt smides yrke fast det var nästan 2 år sedan sist. Det första han tillverkade var en rakkniv med benskaft som han förärade smidesmästaren som blev glad för detta mästerverk. En kniv som ingen hade maket till i denna bygd med den skärpa och kvalitet. Det blev en stor efterfrågan på de tillverkade rakknivarna när de blev kända och berömda. Men som Roland måste sköta sin tjänst och kapten och fältskären blev hans tid begränsad för denna tillverkning. Det kom många för att beställa knivar av olika slag. Det var militärbefäl, fårfarmar och köpmän. En del betalade i natura som torkad fårkött, färsk laxforell med mera. En del lämnade som ersättning silvermynt som man gömde för eventuella flykt. Fältskären Stenkil var skicklig med matlagen. Det blev ett välbehövligt tillskott till kosthållet i den enformiga och torftiga fångkosten. Men åren går fort när man som Åland har full sysselsättning. Det är höst. Fångenskapen har nu varit i 4 år. Kaptenen blir allt klenare för var dag han har givit upp hoppet att åter sin familj och hembygd. Men han är mycket bekymrad för de sina, hur dess öde kommer att bli. Vem kommer att ta hand om gården och familjens ägodelar? Enligt lagen får ju inte kvinnan själv förvalta sin egendom, utan det blir en man som är närmast släkt. Om inte mannen före sin död genom fullmakt förordar någon annan. Kaptenen smakade en halvbror, nämligen lagmannen Stjärneman på Minsjö, som enligt lag hade rätt att förvalta deras tillgångar som han behagade utan skyldighet att redovisa om förvaltningen. Lagmannen var en hård och samvetslös man som skaffade sig många ägodelar på andra människors bekostnad. Enligt folktron var han i förbund med den onde samt trollkunnig på befolkningen fruktade honom. Hösten närmade sig allt mer med långa mörka kvällar. Det blir mer tid för samtal och planering för framtiden. Roland hade för kapten blivit som en kär son i vilken han kunde deltaga med sina bekymmer. Själv hade han aning att slutet var nära. Tillsammans beslöt de att Roland skulle förbereda sig för flykt fram på våren när väglag och väderlek blev lämpligt. Kaptenen började skriva ett långt brev till sina anhöriga som Åland skulle föra med sig hem på sin färd samt en fullmakt för sin vapenbroder och vän major Hammar på Ludingsbo att förvalta och tillvarata kaptenens make och barnens intresse. Majoren hade skador av sin krigstjänst, han var inte krigsduglig. Roland beställde nu hos skräddaren klädnad i stil med den som köpen i norra Europa brukade bära. Han hade gått om silverpenningar som han förtjänat på sin tillverkning. Det var en hel del som måste anskaffas för sin långa hemfärd. Bland annat tillverkade han en lång vandringsstav som urholkades där han kunde gömma sina silverpengar och viktiga dokument under färden. Kaptenen lämnade till honom 10 stycken silverdaler som han reserverat för sin flykt. Dagarna började bli allt längre och ljuset började segra över mörkret. Men för kapten var den långa vandringen i krig och fångenskap snart slut. Roland var de sista dagarna knappast från hans bädd under denna tid. Kaptenen talade om sin önskan att de skulle begrava honom.